Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hanekamp Slalom-Sieger 2015,
celebrating his first World Cup victory in his career. Slalom champion, Kitzbühel 2015.
Aus Schweden,
representing Sweden,
Matthias
Hargen.
Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Mattias Hargin var en viktig del av det svenska alpinlandslaget under många år. Och få skidåkare har visat en sån stark passion för skidåkningen som Mattias har gjort. Sedan debuten i den alpina världscupen 2004 har han lyckats samla på sig en rad tunga meriter. Däribland vinsten i världscuptävlingen i Kitzbühel 2015. Mattias har vunnit stor respekt inte bara bland tävlingsåkare utan också utanför pisten inom friåkningen. Få skidåkare har visat den här passionen för sporten och även nu, flera år efter avslutad karriär, visar han inga tecken på att slå av på takten. Skidor åker han fortfarande så mycket han bara kan, men vi som följer Mattias på hans sociala medier har också kunnat se hur han på senare år har bockat av superklassiken, alltså samtliga klassikerlopp under 20 timmar. Och om bara några veckor är det dags för Stockholm Marathon. Vad är det som driver och motiverar honom? Vilken nytta har han av all sin alpina träning i sin löpträning? Tränar han sig själv eller hur gör han? Och en grej som jag är sjukt nyfiken på, det är hur han lyckas få ihop styrketräningen och löpningen utan att verka ha allt för mycket problem med tunga ben. Ja, det finns många trådar att dra i som ni märker. Vi kickar igång direkt tycker jag. Jag bjuder in Mattias Hargin i snacket. Varmt välkommen hit.
Härligt, tack så mycket. Vilket fint intro.
Ja men gud, jag blev ju rörd av att höra det här spiken där i Kitzbühel.
Ja men jag med, det är lite kul att höra. Det är röster man känner igen. De gör många av världscuptävlingarna, de här två som man hörde. Och, så man får själv lite rysningar och tänker tillbaka.
Ah, ja, ja, ja. Det är som alpina världscupens Jessica Falkman som står och pratar på alla löpartävlingar.
Ja, det kanske är bra att säga så.
Men vad tänker du när du hör det här?
Nej men det är en speciell tid och just den dagen där i Kitzbühel när man väl lyckades äntligen vinna, man jobbar väldigt, väldigt många år för så ja, men det är fina minnen som växer liv och nu lever man lite annorlunda men självklart jag saknar lite den känslan att verkligen ha de här tävlingarna och särskilt både när man presterar dåligt och bra när adrenalinkicken runt det det kan man sakna, men man gör mycket annat roligt idag som man får kickar och gör att man mår bra.
Mm. Det, jag tänker på det här med, som jag läste i introt, att du ju har en passion både för ja, men den här liksom traditionella alpina åkningen som ju sker på någon slags isbana
nedför berget. Och sen så har du den här friåkningen med liksom lössnö och sådär. Eller det behöver ju inte alltid vara det i fri sig, men det kan vara lössnö. Hur får du ihop det? Det känns som att det är två helt olika sporter.
Ja, men det är det. Men det hänger ihop lite med, från när jag var liten så gjorde jag väldigt mycket vid sidan av träningen, i det här styrda träningen i med slalom, där man tränar portar och allt det här. Så jag tyckte alltid var kul att leka på skidor. Och därför hängde med mig hela tiden när jag blev äldre. Och för mig var det ett sätt att mellan tävling och tävlingar få koppla av och inse lite hur mycket jag älskar skidåkning. För i den här tävlings- och träningssätten så blir det ganska styrt och man glömmer ibland bort lite att hur roligt det är. Så för mig var det ett sätt att få slappna av och ha jäkligt roligt på skidor bara. Och dra ut med kompisar, åka skidor, lössnö. Och sen har det gjort att jag bodde stora delar av karriären nere i Schweiz, Engelberg. Så jag hade möjligheten att göra det ganska ofta. Och det har levt vidare och utmanat mig på olika sätt där också. Så det har varit jäkligt kul. Och nu sen elitkarriären lades ner så är det väl det jag sysslar med så mycket jag kan. Så det är härligt. Det är lite andra miljöer och lite andra utmaningar kring det. Men just bara få ut i bergen, det älskar jag.
Men hur, så rent praktiskt, nu känns det jättefånigt att ta mig själv som exempel, som jag har typ så här 7 skiddagar per år. Men jag gör det i alla fall då. Jag kan känna mig ganska bra i pisten. Så här. Ja, men det här går rätt bra. Så här. Och sen så skulle vi testa åka off-pist. Och då står man på näsan efter en sväng. Det är verkligen så här en helt annan åkning. Hur blir man bra på båda? Om man tränar då. Men kan du inte ge ett längre svar?
Ja, men jag tror mer, det är lite olika grejer och lite olika känslor på det. Hur man ska hantera skidåkningen. Så ja, man måste bara ut och testa. Alltså fall du kan åka pist så kan du åka off-pist också i slutändan. Men du kommer inte göra det första dagen. Du måste ut och lära dig. Det är lite mer balans. Du måste styra balansen lite mer fram och bak efter hur underlaget och snön svarar. I pisten är det mer. Du ska vara fram och du ska gå på och du ska vara aggressiv. Men fall du liksom har den åkningen och kan åka skidor, då kan du åka också. Men du behöver bara få träna och få hitta känslan på det. Men det är mycket mer känslosyrt. Lite så här. Ibland kanske du måste vara bred mellan skidorna. Ibland måste du vara smal. Ibland måste du hänga bak. Ibland måste du vara fram. Och jag har försökt, min flickvän är väl väldigt duktig skidåkare, men också var ganska ny till att åka friåkning, åka lössnö.
Okay,
så jag har försökt coacha henne sista åren, men det är jäkligt svårt, för ena dagen säger jag så här, du måste hänga bak, annars funkar inte. Och sen dagen efter säger jag något helt annat. Det är så här, då inser jag så här, att man motsäger sig själv. Så mycket bara ut, testa, känn, så kommer det lösa sig och man hittar känslan på det.
För när jag kollar på filmer, även när jag ser live, jag har ju varit med på några såna här toppturer. Det ser ut som att folk inte har gjort annat än åkt off-pist. Alltså det ser så lätt ut. Och så själv provar man och så bara, nej, jag går upp på det idag igen. Men det är ju verkligen fascinerande.
Ja, men verkligen. Jag tycker det är en superhärlig känsla. Alltså, framförallt som du nämnde, topptur. Där man kan gå uppåt, njuta av att det är lite jobbigt och sen få åka neråt.
Earn your turns.
Precis. Och det skapar upp helt andra möjligheter att vara ute i bergen. Så ja, det är häftigt.
Men hur, den här frågan har du fått tidigare vet jag, för jag har lyssnat på lite intervjuer med dig, men alltså att coacha då sin partner, jag har ju försökt coacha min sambo i lite styrketräning, men han vill ju inte lyssna på mig, han tror att han kan bäst själv, eller det där jobbet att ta instruktioner från sin partner verkar det som. Men hur får ni ihop det?
Nej, men det är en utmaning. Så vi egentligen, det brukar vara mer så att vi bara, det är bättre att bara åka. Alltså för det är inte alltid mina tips går in och det är inte alltid jag är så pedagogisk. Så det hänger nog på att jag skulle kunna förbättra min förmåga att coacha. Jag tror att jag skulle faktiskt, som du säger, coacha andra lite bättre. När man inte har den här kärleksrelationen mellan.
Ja, det kan precis. Det blir nog kanske lite bättre. Men det är svårt att hitta någon som faktiskt kan coacha i just off-pist-åkning. För att vi bokade faktiskt, sambon och jag bokade en topptur förra året med en bergsguide. Mm. Och så hade vi en specifik beställning, en önskning att så här, vi vill lära oss åka off-pist.
Ja.
Och det roliga var att när vi hade kommit upp, tagit av stighudarna och skulle åka ner, då var det så här, men ni kan åka bakom mig. Och så visar jag, och vi bara, det, liksom, ja, det blev jätteroligt. Det var så här flippekulor på.
Annars tänkte jag säga att många bergsguider brukar vara väldigt pedagogiska och bra lärare, just när man är ute mot alltså mig då, som är mer professionell åkare. Alltså kanske, de är vana att hantera så mycket olika typer av nivåer. Så de brukar vara väldigt pedagogiska och bra att lära ut så.
Och han var ju väldigt, väldigt trevlig. Han kanske bara inte hade dagen. Jag vet inte.
Nej.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En grej som jag funderade på när jag åkte hit idag, det var att ni som kör då, eller när du körde alpin liksom elitåkning, så har ni ett avbrott under en period om typ maj fram till september eller augusti?
Ja, men ungefär från slutet av april fram till början av augusti skulle jag säga. Mm. Och när man var yngre så körde vi lite mer kontinuerligt kanske under sommaren. Sen blev det, man behövde det här breaket innan man gick på snö igen i augusti. Och sen drog det igång en ganska lång försäsong.
För det slår ju mig att löpare har ju inte det. Nej. Alltså löpare kör ju på med sin löpning året om. Och jag funderar på att liksom, ert upplägg är ju lite Nils van der Poel. Alltså att man kör lite andra, kanske andra sporter också. Låter liksom kroppen vila och huvudet också från den här alpina åkningen. Det kanske är någonting som andra sporter borde ta efter.
Men kanske. Men framförallt, det är väl också att det är svårt att åka på sommaren. Alltså det blir väldigt mycket resor. Men framförallt efter en lång säsong. Man har rest runt, man har åkt extremt mycket. Det har varit, så behöver du komma iväg. Och sen kanske som sagt bygga upp kroppen förebyggande för att orka nästa säsong. Så det var hela tiden här. Men framförallt mentalt, när man blev äldre och flera år man gjort, så behövde man också komma bort och få koppla av efter en säsong. Men där var det också så här, bygga upp kroppen igen och göra sig redo för nästa. Så då var det ju under sommaren, det tycker jag har varit ganska roligt med träningen vi gjort, att det har varit väldigt mycket varierad typ av träning. Allt från gymmet, man är ute och springer, man cyklar. Så ganska givet hade gjort den att man har blivit ganska allround tycker jag. Och det är ganska roligt. Sen är det ju också en av få sporterna man har längsta försäsongen. Man drar igång i början av maj. Så kör du 3 månader fysträning på gymmet eller som vi nämnde, allt möjligt. Och sen i augusti, så då har du ytterligare typ 3 månader försäsong fast på snö. Ja. Och då fortsätter ju självklart all fysträning också. Men så det blir väldigt lång period från när det slutar i sista världscuptävlingen, kunde vara sluta mars, till när den är igång igen i oktober-november. Så... Mm. Och ändå kunde man stå på start och känna sig så här, jag är inte riktigt redo. Och då undrar man så här, vad fast har man gjort under 6 månader?
Men, eller snarare kanske lite så här att man är så, det är så mycket träning låter det som, så att det känns som att...
Ja men precis, det är ju mer det. Det är mer att man tränar. Alltså, ja, men om man bara kastas in och sen kör, då blir man ju redo. Men det är mer att man hinner tänka, fundera, om man skapar bekymmer eller problem eller hitta längs vägen. Men just när man tränade på sommaren med andra sporter, så hade man, alla var så här slut efter sommaren och var redo att börja sin, fan man var hockeyspelare, kanske dra igång säsongen. Då var man så här, de var chockade när man bara, jag har 3 månader till där vi kommer åka på skidor nu och ha försäsong. Men i vilket fall, ja, det är roligt också.
Ja, men vi ska prata lite mer om er träning inom alpinåkningen, för den är jag väldigt, väldigt nyfiken på. Men jag tänker att vi värmer upp lite grann genom att du får några snabba frågor av mig.
Mm, kör.
Så, känner du dig redo?
Ja, jag är redo.
Pist eller puder?
Puder.
Kommer helt väldigt tvärsäkert där. Ja. Dubbel eller enkel espresso?
Dubbel.
Stockholm eller Engelberg?
Jag kan inte svara.
Du måste svara. Nej, vad skoj. Ja, de är bra på olika sätt kanske.
Ja, men det är precis det de är. Och jag lever konstant med den här Men när man kommer ner till Ängelberg, berg, bara älskar det här jag vill vara. Så kommer till Stockholm och möter en massa grejer som man bara, det är här jag vill leva. Så jag önskar att kunna ha kvar mixen av bägge så länge som möjligt.
Du har ett boende i Ängelberg också?
Ja, det har jag. Mm. Och även nice. Här i Stockholm. Så jag försöker mixa de två världarna.
Mm. Det låter ju helt fantastiskt. Vi går vidare. Löpning eller styrketräning?
Löpning för tillfället.
Kolfiberplatta eller inte i löparskor?
Inte kolfiberplatta.
Okej. Okay. Du har inte provat eller?
Jo, men då, men det här skämtsidan. Jag köpte ett par skor för några år sedan. Jag är lite så här prylnörd och köpte ett par och det var precis jag skulle dra igång och springa ganska intensivt en period efter en skidsäsong. Och så köpte jag ett par supersnabba skor. De kanske inte var jätteskonsamma för att ju springa då på asfalt och drog igång min löpsäsong med dem, för de var jäkligt coola. Och drog på en skada ganska snabbt. Och ja, det är inte skorna i sig säkert, alltså, men just då. Men så sen dess har jag letat runt efter mer... Ja, men, det kanske är skonsamma skor. Nu vet jag inte riktigt vad jag pratar om här.
Vad var det för skor? Kan vi hänga ut dem eller vill du inte?
Ja, men jag kommer inte ihåg vad de hette. Det var ett par Hoka skor. Aha. Alltså just dem. Men sen det var inte skorna i sig.
Nej, det fattar jag.
Men just nu springer jag med ett par skor som inte har. Så därför jag sa inte.
Just det. Nej, men det är ju så här, man har en sportbil och så kan man ju gasa på olika sätt.
Precis,
och använder det olika ofta.
Jag gasade lite fel och använde inte utrustning på rätt sätt. Så det var mer det. Det var mer min planering och hets.
Som, ingen skugga faller över hokaskorna. Musik under passet eller inte?
Jag lyssnar så ofta podd när jag ute och tränar. Jag tycker tiden springer iväg och man kan komma in i... Ja, men snacket är och bara komma på sig att man springer runt och skrattar lite. Så jag älskar att lyssna på poddar när jag tränar.
Mm. Även under snabbare pass eller mer lugnare?
Det brukar vara så här, jag lyssnar podd och sen när det blir riktigt jobbigt så slår jag över till musik.
Ja, det känner jag igen, det brukar vara samma för mig. Solglasögon eller keps?
På slutet har det blivit bägge.
Aha, okej. Okay. Intressant. Jag försöker få ihop. Jag tycker det är svårt att liksom, dra ner kepsen och så kommer liksom solglasögonen som börjar bli... De blir ju biffigare och biffigare med åren.
Men det är med att jag känner mig lite cool i solbrillorna.
Har du liksom skärmen rakt fram då, eller bakåt?
Bägge och. Alltså, jag tycker med någon skärm som är lite mindre, då tycker jag funkar med ett par brillor också. Men, så jag kör bägge.
Okej, okay. Det här blir lite nördigt då. Men om det kommer mycket vindar så tycker jag att det är jobbigt med keps. För då vill den liksom blåsa av.
Ja, men precis. Men då brukar man kunna vända den bakåt, tycker jag. Men,
Jag tänker mest på mig själv som har en lång tofs här. Då blir det lite rörigt. Men vi går vidare. Knälånga eller korta löparstrumpor?
Jag har kört knälånga ganska länge, kompressionsstrumpor. Sen nu på slutet har jag hittat, för jag cyklar en hel del också, så har jag dragit på mig lite av de cykelstrumporna jag har och tycker det är lite nice att de är lite så här halvlånga och ser lite snyggare ut. Ja. Så jag har gått över mot det hållet nu.
Cykelsporten är väl väldigt konservativ när det gäller skafthöjd och färg och så på sina attiraljer, eller?
Ja, men verkligen. Och därför tyckte jag det var så nice när mina fina vita använde cykelstrumpor. Att jag drog på mig när jag ut och sprang och då kände jag mig väldigt snabb. Så.
Mm. Ja, men härligt. Whatever works for you, om man säger. Hantlar eller skivstång?
Ja, men jag gillar hantlar. Jag tycker man kan göra mycket mer... sköna övningar med dem. Men sen är det så jäkla lätt när man har lite tid och drar till gymmet och faller in på skivstången och bara okej, jag gör det här och det här. För du kanske måste tänka lite mer med hantlarna. Men generellt tycker jag hantlar är bättre verktyg.
Mm. Långa eller korta intervaller?
Korta intervaller. Jag önskar att jag skulle bli bättre på att göra långa intervaller.
Är det för att nu inbillar jag mig att det kanske är något man gör mer som alpinåkare än långa?
Ja, men det är det, verkligen, verkligen. Men nu är min löpträning och försöka bli bättre och kanske klara längre distanser. Tror jag skulle vara bra också att få in just längre intervaller där man kanske pratar mer så här, ja men 3-4 kilometer på dem. Nu kör jag mest kanske 1 minut till 4 minuter.
Mm. Det är ändå ganska långa.
Ja, men det kanske är. Men jag menar mer...
Det här är lite roligt för att det blir lite så här, vilket sammanhang man befinner sig i. För att jag vet att jag ska coacha ett gäng löpare och som visade sig vara väldigt... De håller på med crossfit tydligen. Och jag sa, vi kör ganska korta intervaller så här. 1 minut, 2 minuter. De bara, det är jättelångt. Ja. De kör ju så här 10 sekunder liksom.
Ja, precis.
Men okej, du gillar lite kortare.
Ja.
Milen eller maran?
Just nu så försöker jag ju att lära mig bemästra ett mara. Så nu sätter jag och tränar för det. Och egentligen, ja. Men tidigare har jag varit den här typiska löparen. Det har passat vår träning. Att jag bara dragit på mig skorna och dragit ut och sprungit en mil så snabbt jag kan.
Mm. Ja, men många som gör.
Ja, men verkligen. Och det har blivit. Men sen med åren nu när jag har gjort det hela, alla de här klassikloppen, har jag försökt lägga om träning och lära mig mer av uthållighetsidrotten. Och träna på lite annorlunda sätt, försöka göra just i löpningen. För att just klara av mängden, bygga upp mängden. För det är en jäkla utmaning. Jag har haft lite problem med lite små skavanker kring löpningen. Så det har varit en jäkla utmaning. Löpning är tungt för kroppen ändå.
Ja. Då var jag faktiskt klar med de snabba frågorna. Men jag ville hänga på där ditt svar på frågan om milen eller maran. Du sa skador där. Vad är det för skador du har råkat ut för?
Ja, men framförallt, det var egentligen när precis året 2020 när covid kom, så avslutades skidsäsongen lite tidigare än planerat. Och så blev jag så här, kom till Stockholm och så bara, fasen det vore nice att komma riktigt bra löpform. Så jag började springa väldigt mycket under kort tid. Och när man har varit en vinter i pjäxor så jobbar inte vaderna särskilt mycket. Så egentligen måste man vara lite smart i början att, och kanske så här stegra träningen. Men det gjorde inte jag, och det är många gånger inte gjort det. Men det har oftast gått. Men då helt plötsligt ett pass så smalde till i vaden. Och dum som jag är så stannade jag inte direkt, utan jag tänkte så här, fasen det här, jag har bara försökt hitta en anledning för att jag är trött och det är jobbigt.
Ja, springer igenom.
Så jag sprang igenom. Och sen den där, det var väl en, jag skulle säga att det är en gubbvad. Man kan säga, kan man inte kalla det tennisvad också. Jag spelar väldigt mycket tennis just också. Men skitsam.
Ja, eller kan man säga. Eller paddelvad.
Men och den där har stört mig sen dess. Så det har varit problem i löpningen. Men nu så börjar jag ändå kunna bemästra längre distanser, och jag tycker jag verkar kunna ta mig förbi det. Så det hade varit skönt att springa, kunna springa obehindrat helt snart.
Okej. Har du har kollat upp den och sådär? Så att du vet att det är en bristning?
Nej, det har jag inte gjort. Jag försöker styra träningen och mer, ja, men jag har inte kollat upp det.
Nej. Det är så roligt, det första jag gjorde, jag fick ju någonting i vaden som spökade. Det första jag gör är att jag bokar tid hos en sjukgymnast som har ett ultraljud. Så kan man ju se om det är en bristning.
Ja.
Men man är lite elitidrottare och vanliga motionärer kanske är lite olika. Är det så att man tänker som elitidrottare mer att jag, det här ska inte vara några problem, det här kan jag ta mig igenom? Eller?
Ja, men kanske. Men just för att jag har varit elitaktiv och det har varit en skada som har kopplat till något som kan störa mig i träningen eller i satsningen, då hade jag kollat direkt. Men nu har det varit så här, det har ju funkat, man kunde ha styrt om och gjort andra grejer. Sen har jag tänkt så här, lite vila så blir det här bra, och sen har det känts bättre, och sen har det liksom så här kommit tillbaka, men inte på samma sätt som man hela tiden. Och då har man insett att man kanske inte har gjort helt jobbet för att få bort det, eller gjort all rehab, med styrketräning kring det för att bli helt bra. Men som sagt, jag klarade springa Lidingö-loppet och fick vara smart i träning inför det och inte bara köra föråt utan lyssna lite. Och sen samma nu, så det går alltid att göra saker bättre och lyssna mer.
Så är det ju absolut. Lidingö-loppet sprang du förra året.
Precis.
Ja. 2021, som en del av den här superklassiken då.
Precis. Så det var den tredje momentet jag gjorde då. Så det var roligt, det var jobbigt, och sista milen blev exakt lika jobbig som alla sagt. Även fast jag inte trodde det. Jag kände mig ganska bra form innan och hade testat på rundan och tänkte så här, fasen det här kommer gå fint. Men det blev extremt jobbigt.
Du beskrev ju ditt Lidingö-lopp i en av dina YouTube-filmer. Mm. Och då pratade du om det här med att din puls låg väldigt högt under loppet.
Ja, men
det var någonting som du reagerade på.
Ja, men verkligen. För som sagt, jag hade tränat delar av slingan innan och låg och körde en fart som var snabbare än det jag körde på tävling, och hade ganska bekväm puls skulle jag säga. Och sen när vi drar igång racet, och sen när jag tittar ner klockan, så ser jag så här, jag måste ha någon annans puls här. Det här är inte min. Men det gjorde också då så här, okej, håll igen, att man inte drogs med i tempot. För jag vill inse att ifall det här är, så kommer jag inte orka. Men sen generellt, så då låg jag vet inte om man pratar procent, men jag låg väldigt mycket högre än på träning. Och det är väl när man pratar med folk som har sprungit lopp, jag har inte sprungit så många liknande lopp innan, så att det är väldigt vanligt. Man kanske blir lite mer anspänd, jag vet inte mer. När man tävlat i alpint så tror jag det är annorlunda. Man är anspänd under dagen och det är mycket, men så här, det är man tävlar under så kort tid. Så det blir skillnad då för man går runt under flera timmar, eller när man springer ett Lidingö-lopp och ifall man har en högre puls. Så ja, det är något man får dra med lärdom av och lära sig av.
Men du har haft pulsbälte när du kör alpint också?
Ja, inte under tävlingar.
Mm. Nej. Så du vet inte egentligen hur pulsen ligger?
Nej, men jag har kört ibland på alltså träning har man gjort, men inte just på tävling. Men det blir under ett år så kommer det nästan upp i maxpuls. Så det blir en väldigt tung intervall, inga minutersintervall. Ska likna med typ ett 400 meters lopp kanske.
Det är verkligen så, när man korsar mållinjen så är det maxpuls.
Ja, men verkligen, och syran sprutar. Sen kan det ju variera också från backe till backe, men det blir en ja, men maxbelastning och ja, man blir jäkligt trött.
Ja, alltså jag blir också jäkligt trött när jag åker skidor, men det är inte pulsen då, utan då är det mer alltså, musklerna som dör, alltså syran kommer.
Precis.
Så, och jag får inte upp pulsen för att jag är så trött. Liksom.
Men det blir ju som en skillnad när man åker kanske i pisten på semesteråkning eller man utåker, det blir lugnare. Men tänk dig när varje sväng är, du ska försöka snabbare och det är kort, alltså det är såna hårda belastningar, snabba sidoförflyttningar, framförallt i slalom, men så i de andra grenarna där det är längre svängfaser så blir det också, ja men det här kanske blir mer den här segerkänslan i benen, att bara syran bara byggs på, men slalom blir så intensivt så då blir det att pulsen går upp.
Var det slalom du tävlade i mest, eller har du tävlat i någon av de andra disciplinerna också?
När jag var yngre så körde jag alla discipliner, och fram till så här juniorroller, junior-VM körde jag alla discipliner. Och sen var planen var att köra fler discipliner, framförallt slalom, storslalom. Men fokuserade att komma in i en disciplin i världscupen. Sen fick jag aldrig riktigt till att få in storslalom också. Det var för svårt, för att jag ville vara på topp i någon av dem och inte vågade aldrig riktigt släppa slalomen tillräckligt för att få in storslalom också. Lite synd, för det hade varit skönt att ha dubbla mängden tävlingar och på mästerskap också dubbla chanser. Alltså så här, då kanske det blir mer chans till medaljer eller möjligheter. Alltså fall du har två event på ett OS istället för ett. Men det var ju för att jag inte lyckades få till den andra. Alltså bli lika bra i storslalom, så därför blev fokus slalom.
Men hur stor är skillnaden mellan slalom och storslalom för en som inte är insatt liksom, i det här?
Ja, men svårt att, det är skillnad. Men utifrån kan det inte tyckas vara så stor skillnad. Men jag vet inte hur man ska dra jämförelse med. Men discipliner i sig, det är ju skillnad, ska jag säga.
Alltså löpmässigt då? Kan man, liksom, är det distanser eller mer ansträngningsmässigt eller tekniken?
Det är tekniken. Alltså man måste lägga tid på tekniken och själva belastningsmässigt har det ju. Alltså styrkan eller ja, men fysiken. Det är mer tekniken och känslan på det. Och därför är det imponerande. Alltså, jag tyckte ett tag såg man mer specialister i olika grenar. Sen när jag slutade, ska jag säga, såg man ändå flera som var i topp i bägge. Så det går inte att skylla. Men jag tyckte det var en period när verkligen folk blev specialiserade på sin gren. Och för att då hålla den nivån så krävdes kanske att man specialiserar sig. Men jag tycker man ser idag att det är många som ändå bemästrar flera. Så det är imponerande de som gör.
Ja, verkligen. Och sen när man går vidare på Super-G och störtlopp. Har du kört någon störtlopp?
Ja, men som sagt, tills juniorålder körde man en del. Så inte sen. Det är lite en annan typ av åkning, men också häftigt i sig.
Jag intervjuade ju Jonna Sundling, längdåkaren, i den här podden. Och vi pratade om det här med att det faktum att hon är så duktig både på sprint och längre sträckor. Ja, men det tycker jag också är enormt imponerande, för det känns som helt två olika grenar.
Verkligen.
Men samtidigt så menar hon ju att hon har användning av sin sprintträning på de längre distanserna, för då har hon ju en överfart som kanske inte alla åkare har.
Nej, verkligen. Men där känns det verkligen som det är stor skillnad just mellan sprint och långdistans. Så det är häftigt att kunna bemästra båda. Men ja, som sagt, om du kan dra nytta av styrkorna du har med de olika, så är det väl... Ja. Mm. Men det är häftigt de som ändå klarar av det.
Så här i backspegeln, tänker du att du skulle ha testat mer de andra grenarna? Eller
liksom, ja, men en period jag skulle ha vågat kört, hållit i, som jag säger då, storslalom, hållit i den disciplinen mer och vågat på att jag hade kunnat behålla slalomen även fast jag dragit ner mängden träning. För i slutändan tror jag, för du tränar mer allround och har bägge, att jag hade kunnat i slutändan kunna dra nytta av det. Men att man var lite feg och framförallt tränare runt omkring som kanske styrde dig åt ett håll. Att du kanske själv inte så här stod fast och vågade. Men det är alltid lätt att säga efterhand. Det kanske hade slutat på annat sätt. Jag är nöjd med resultat jag gjorde i slalom, att jag höll en toppnivå så länge. Det kanske inte jag gjort annars. Så, ja.
Jag hörde någon, var det du eller den som intervjuade dig, som sa att grunden till allt är storslalom?
Nej, men jag vet någon...
Vad betyder det?
Jag vet någon expert som på tv som alltid säger så.
Men stämmer det?
Nej, jag håller inte med.
Nej, det låter jättekonstigt. För mig känns det som att det är slalom som är grunden och sen så bygger man på. Men jag kan ju ingenting om det här.
Alltså grunden är mer från början, att från tidig ålder tror jag man har åkt det mesta och alltså, åker mycket skidor och behärskar skidåkningen på olika sätt. Det tror jag är en bra grund.
Det är en lyssnare som undrar, vad är det som gör alpina stjärnor till såna grymma och mångsidiga atleter i flera andra idrotter? Jag är grymt imponerad över kapaciteten de verkar besitta. Jag tänker, den här frågan, det är ett bra sätt att gå in på den här träningen ni gör och gjorde.
Ja, men verkligen, men det är kul att se, framförallt de, alltså, när man ser alla de här mästarnas mästare och superstar, där det varit mycket alpinåkare med som har presterat väldigt bra. Jag tror mer alltså att man har tränat väldigt allround, som jag nämnde innan. Du måste vara stark, men sen måste du också ha en uthållighet, så du springer, du cyklar, vilket självklart många andra sporter gör också, men jag har getts utrymme att hålla på med mycket grejer under fysperioden för att bli så långt som möjligt. Och det visar väl också när folk då har ställt upp de här tävlingarna att, att man är ganska allround. Så det är lite kul att se, men jag har inget så här tydligt svar varför. Men även för typ längdskidåkare är också allround, ska jag säga. Men det kanske blir ännu mer så här bara konditionsidrotten, alltså, och gör ganska mycket sin gren, bara mer. Man springer, du själv och de cyklar också, men jag tror bara att man håller på med väldigt mycket olika grejer.
Ja, alltså precis. Jag tänker så här, längdskidor, naturligtvis, de är väldigt allround, men det blir ju mer långdistans för många.
Precis.
Och sen får jag för mig, och det här får du gärna berätta hur det egentligen är då, men att inom alpint så är det mycket, kanske lite mer explosivt och lite mer styrkeinslag. Men
verkligen.
Det var jag tror.
Ja, men det är det. Verkligen. Mycket mer explosivt tror jag. Med styrkeinslag. Och som sagt, man har haft perioder, man har kört lite mer uthållighets, alltså konditionsträning, men framförallt det mesta bygger på mer för att klara alltså en minut och två minuters åk. Och sen som sagt, det är mycket konditionsträning också för att klara träningen man gör på glaciär under en dag, så därav behöver du klara längre än två minuter också, men det är, jag skulle säga att det är expressivare.
Ja, herregud, jag blir helt matt bara jag bara tänker på det här, liksom den träningen. Och med flera längdåkare i den här podden så har vi pratat om utvecklingen som har skett i och med att man lägger in mer styrketräning, det är mer fokus på stakning än vad det var tidigare, då var det mer benåkare. Ja. Hur har utvecklingen inom det alpina sett ut?
Just träningsmässigt?
Men jag tänker så här, okej, det visuella är ju att det ser ut mer som att det är så här fysmonster och muskelknippen nu än kanske på Stenmarks tid.
Ja, men lite. Men det, tycker jag man ser i många sporter. Alltså allt blir... Ja, men alla blir bättre och bättre tränare. Det krävs för att hålla en toppnivå. Så verkligen. Och det är framförallt så fotbollsspelare också, tycker jag, många. Bara för man jämför med 15-20 år sedan, att man ser stor skillnad.
Det är sant, det gör vi faktiskt.
Ja.
Som sagt, ni åker ju på någon slags isaktigt underlag. Mm. Gjorde Stenmark det också? Eller var det mer så här pistad backe på turistort då?
Jag tror det har gått till mer isig underlag. Sen var det en period, jag tycker under min karriär, det var en period det var jäkligt isigt. Varje race var, det skulle vara nästan tokis. Och sen var det nästan som... FIS-organisationen styrde lite mindre mot att få bort lite den mot mer alltså hård snö, för att det kanske är större påfrestningar för att man hela tiden kör is. Och sen att det också har blivit varmare. Jag tyckte det var, det har blivit svårare
klimatmässigt.
Ja. Alltså det var fler is som blev, som vi kallar vårreis, mer att vara varmt ute, och då är det svårt för arrangörerna att kanske styra det mot att ha en blå is, eller då som de vattnade i backarna innan. Att när det inte var då lika kalla vintrar, att det då blev mer mjukare underlag. Men generellt, frågan var ifall Stenmark är jag tror de hade inte samma verktyg alltid och preparera backarna, så jag tror det var lite mer mjukare underlag på den tiden.
Jag misstänker också det. Det känns som att det var liksom mer dans runt.
Ja, men lite, man kunde, ja, det är filmer man har sett. Alltså när det är lite mer, ser ut att vara mer gruppar och de hoppar och alltså, dansar runt käpparna.
Exakt. Så, ja. Ja. Och nu är det mer aggressivt. Men det, som du säger, det går ju igen i alla sporter.
Verkligen.
Ni är ju, jag menar, jag såg pallen där 2015. Alla tre som stod där på pallen, ni var ju, alltså, man bara, okej, de här tar hyfsat mycket i knäböj och marklyft, det ser man. Hur gör du idag för att, liksom, jag tänker, du kanske gärna vill ha kvar lite muskler. Det är ju alltid bra. Mm. Men nu har du ju börjat träna inför maraton.
Precis.
Hur får du ihop den ekvationen? Nej, det är inte, men, bra att vara alls för muskulöska.
Nej, jag skulle säga att jag släppte styrketräningen lite. Men också så här, när jag slutade tävla, jag tyckte det var lite skönt att släppa lite av gymträningen. Och komma ut och röra mig och hålla på lite mer med konditionsidrott. Och sen förra året när du gjorde alla klassikerlopp så kände jag så här att det går ju lite lättare faktiskt att göra grejer när man inte har ett tungt styrkepass i kroppen. Och sen tidsmässigt, det är svårt att hinna med allt. Men jag försökte hålla i en viss typ av styrketräning också. Och det jag sagt till i år, eller till sommaren, är så här, fall man vill hålla sig skadefri så måste jag fortsätta våga köra styrka. Men det är ju, det är en svårighet. Och det där känner man igen från när man då var raceaktiv och körde så här tunga benpass. Och så ska man ut och springa löpintervaller. Känns inte så jäkla lätt då.
Nej.
Så det har man ju märkt skillnaden nu. För man då släpper styrkan lite, att det faktiskt är lättare att springa eller köra viss typ av konditionsidrott. Men som sagt, för man ska hålla i längden, då måste man få in det också. Och det är en hårfin balans.
Ja, det, där sa du något som jag håller med om. Mm. Tränar du någon styrketräning idag?
Ja, men det gör jag. Och framförallt under våren, nu efter skidsäsongen, så försökte jag bygga upp och komma in i lite styrkeform igen inför då löpsäsongen skulle dra igång, för att kroppen skulle hålla mer.
Och vad gör du för typ av styrketräning då?
Ja, men mycket. Då körde jag en viss typ av utfall. Jag har kört en del frivänningar faktiskt, för jag tycker det känns som ett enkelt sätt för att, alltså, få lite explosivitet och hålla kvar det.
Bra helkroppsövning liksom, och flås.
Precis, men jag försöker köra en hel del helkroppsövningar generellt. Bara bygga, få med hela kroppen på ett pass. Det är svårt att förklara exakt, men ja, det är ganska varierat.
Men kör du, har du någon form av progression att du går från många repetitioner och så övergår i någon slags, kanske inte hypertrofi, alltså tillväxt, men mer då explosivt? Eller hur tänker du där med
alltså
produktionen?
Jag ska säga så här, mina styrkepass just nu är mer på känsla. Jag har ingen exakt upplägg på det. Men sen började jag fundera själv lite när jag kände att så här, när jag körde vissa tunga pass, att jag var tung i löpningen. Då började jag fundera, så här, ska man köra, alltså just den tanken du frågade lite, så här, ska man köra få tunga rep eller ska jag köra lätta mer volym för att hålla mig skadefri? Alltså, så börjar jag fundera själv lite och kanske bara laborera och känna. Men generellt så bara gå till gymmet med lite feeling och köra det jag känner för just då, och inget program jag byggt upp själv eller så. Utan gillar börja stretcha, sen komma igång och sen bestämmer jag övningar med flowet.
Men jag tycker där, och jag vill verkligen betona till dem som lyssnar, till er som lyssnar, att det är inte så att man måste ha någon plan. Alltså man gör ju det som funkar, och det viktigaste är ju att träningen blir av.
Alltså, ja, men verkligen.
Eller hur? Ja. Ja. Så jag tycker det ändå är skönt att höra. För jag fick ändå en känsla av att du som är en gammal elitidrottare, att det är väldigt, väldigt uppstyrt, att det ska vara på ett visst sätt. Och liksom, ja, sådär. Men det var en fördom.
Ja, men det är, och nu tycker jag det är ganska skönt att kunna släppa mer, köra på känsla. Sen ibland, jag har relativt mycket fritid nu, men man har rätt mycket som händer runt omkring ändå. Så ibland kanske hade det varit skönt att satsa ner och gjort en planering. För nu är det lite på uppstuds, så har jag vissa antal, jag har en tanke, lite saker jag vill hinna få gjort i träningen. Men då kan det också bli lite stress. Så jag börjar fundera själv, så här, kanske ska jag sätta mig ner och göra en planering. Det är för att jag just så här kan släppa viss press och stress. För du vet, när du har gjort det så, okej, nu har jag bockat av det. Och du vet vad som ska göras när, exakt, du vaknar upp.
Ja.
Och du behöver inte sätta dig så här, fan, sen ska jag springa en mil.
Ja, men lägga energi på att komma på vad,
ja,
man ska göra.
Och det liksom, jag känna. Mm. Så för många i ett livspussel tror jag verkligen kan vara bra att ha en bättre planering.
Mm. Och ändå med utrymme för flexibilitet naturligtvis. Men att man har något form av upplägg.
Ja, men
kan
alltså,
vara bra.
Man ska våga missa pass och behöver inte känna att man tar igen. Men jag tror bara det kan så här minska lite stress av det, tror jag. Och det börjar känna själv. Så, men har än så länge inte satt upp en träningsplanering utan kör vidare med flowet.
Men du, inför Lidingöloppet då, eller hade du kört, var det ditt första långa lopp? Eller hade du kört någonting annat innan?
Nej, det var mitt första långa löplopp.
Ja, men coachade du dig själv då också eller hade du hjälp?
Men jag var ju med i en produktion förra året som heter Min Klassiker. Som är då, ja men vi var... 3 stycken andra som då skulle genomföra de här och de följde oss lite kring loppen. Så vi hade hjälp från Annie Thorén och Johan Olsson.
Just det.
Annie Thorén, triatlet, Johan Olsson, längdskidåkare. Så de var våra coacher under året och ja, men hjälpte oss på bra sätt med samma där. Det var inte att vi hade så här minutiös upplägg och planering utan mer vi bollade mellan varandra. Jag försökte suga upp så mycket tips jag kunde och generellt vi hade några inspelningsdagar där vi ja, men, sågs och träffades. Så det var mer ett bra utbyte och jag försökte lära mig så mycket som möjligt av dem. Och det var bra att ha dem bollplanken.
Mm.
Men i slutändan önskar jag att jag kanske hade tagit vara ännu mer på dem.
Ja, men så du gjorde liksom löpningen själv efter eget huvud liksom. Ja, men lite i liksom vägledning av...
Ja, men lite med vägledning lite av Johan. Mm. Just i löpningen var Johan, men sen blev det lite på eget bevåg. Och där hade vi så kort period som planering förra året. Så var Vätternrundan i september.
Ja,
så
just
kom
det,
löpningen så tajt. Och jag hade inte hunnit trycka in så mycket löpning. Så då var, jag hade svårt att ha haft men styra ett riktigt bra upplägg inför det. Mm. Utan det gällde bara att komma igång så bra som möjligt.
Fattar. I år så ska du springa Stockholm Marathon och just nu så är det ju bara några veckor kvar.
Precis.
Och hur, för det första, hur kom du på att du skulle göra det?
Ja, men så här var det. Jag hade sett efter någon löputmaning, eller jag hade sett lite efter då klassikerutmaningen, så här, vad ska jag i år? Är det att göra en halv Ironman? Är det att göra en Ironman? Är det att göra, ska jag springa en maraton? Eller vad ska jag göra? Jag höll på att fundera. Och sen hittade jag ett längre trailrunninglopp i Stockholm som jag bestämde att jag skulle göra i mitten av juni. Och då började jag springa mer. Och så har jag en del kompisar som springer maraton. Eller Stockholm maraton då. Och då tänkte jag så här, varför inte bara hoppa på? Det kommer lite väl tajt. Men då sa jag, det här är ett perfekt sätt att få ett långpass inför nästa utmaning. Så då sa, ja men så då anmälde jag mig. Och det är något jag har försökt bli bättre på. För det är oftast när jag ska göra saker så ska jag göra 1000% och försöka ja men, bli så bra som möjligt. Och jag ska bli bättre och bara hoppa på grejer. Och bara göra efter den nivå man är för tillfället. Så planen är nu, jag har aldrig sprungit ett mara. Känna hur jobbigt det är, få ett långpass. Inte lägga det så snabbt jag kan kanske. Alltså försöka ta mig igenom. Och inte ha så höga krav, se det som ett långpass och sen kanske senare vid ett andra tillfälle boka upp ett maraton och då försöka kanske göra det lite snabbare och bättre.
Så du tänker genomföra hela loppet eller när du säger långpass tänker du kliva av efter så här, 3 mil eller vad?
Nej, jag vill genomföra hela men under träningen som varit så kan man ju undra hur man ska orka det.
Ja.
Och som sagt, fall det då blir, ja men min uppladdning just nu går, skulle jag säga, ganska bra. Det blir bättre och bättre, men det är extremt jobbigt. Men på tisdag så åker jag till Svalbard och kommer vara på en segelbåt i 10 dagar. Och sen landar jag typ 2 dagar innan och ska springa ett mara. Så det kommer inte vara den bästa uppladdningen innan. Jag kommer vara iväg och tura, åka skidor och bo på en segelbåt och kommer inte springa.
Ja, det är det du ska göra i Svalbard?
Det är det jag kommer göra i Svalbard.
Ah, ja, ja.
Så därför också, så här, det är kanske inte optimalt inför. Så jag tänkte så här, ja men... Fall man får ont, fall det blir för jobbigt, jag gillar inte att bryta saker, ja men då kan man väl kliva av. Men så länge, jag ska försöka springa så länge som möjligt och försöka genomföra loppet.
Mm.
Så, och se det som en rolig utmaning. Och ja, för oftast när jag gör saker brukar jag vara så här, jag ska göra så snabbt som möjligt, jag ska göra tävling. Ja men för jag gillar, och det är inte alltid att man måste göra det snabbare än någon annan, utan det är för mig, jag gillar hela processen att få tid och bygga upp och se hur bra jag kan göra. Och så, ja, men för hela processen, då tycker jag att slutmålet blir roligare när jag känner att jag har haft tid att lägga fokus och energi på det.
Mm. Jag förstår. Kan de inte fixa ett löpband till den här båten? Eller är det en ganska liten båt?
Det är ganska liten båt, så jag tror det blir svårt. Men,
det är svårt.
Men jag tror det kommer gå. Det kanske är bara jättebra att få vila från löpning och inte ha sån stress innan. Och som sagt, tura på skidor är ganska bra. Man njuter alltså 2, 3, 4 timmar per dag och går lågintensivt, så det är ett perfekt träning tror jag.
Det är ju många trail-löpare, till exempel Emily Forsberg som kör skimo, alltså topp, vad heter det, skidbestigning.
Precis.
Och sen springer på sommaren. Och,
så det kanske är perfekt upplägg.
Ja, gud ja. Har du någon så här, tidsidé eller är det verkligen så här på uppstuds? Du bara ställer dig och ser hur det känns? Liksom?
Nej men, ifall jag hade fått hinna träna lite mer hade jag sagt att jag skulle springa under 3.30. Nu kände jag mer så här, ja men kanske ska jag bara sätta under 4 timmar som en liten så här, gräns att gå efter.
Låter väl vettigt tycker jag. Det här trailloppet som du ska köra i juni, det är Ecotrail.
Precis.
Vad var det för distans du skulle köra nu igen? Jag vet inte, du har skrivit det här på ditt Insta, men jag har glömt.
Men, man kan ju välja massa olika distanser. Jag tror det var från 10, 15, 20, 33, 45, 80.
Ja, just det.
Men då sa jag att jag ska springa 45. Sen jag började känna så här, 45 kilometer i trängen, är det lite långt? Jag pratade med en kompis som var sugen att göra. Han bara, 45? Jag bara, va?
Det är ultra faktiskt.
Ja, men, det är planen 45. Sen kanske man kan få ändra sig till 33 ifall det känns precis innan. Men jag tycker det ska vara roligt och framförallt det är härligt att komma ut och springa i skogen. Och ja, men jag tycker jag har sprungit en del bergen innan och tycker det, ja, det är en annan typ av löpning. Och får bara dra ner på tempot och försöka ta sig igenom.
Ah, wow, det är imponerande. Stockholm Marathon och sen så kommer det här loppet några veckor senare. Det, ja, men det verkar, men du har koll på läget.
Nej, jag har inte helt koll på läget. Men det jag tänkte säga var, det är därför jag kanske inte då ska, alltså man kan ta ut sin max på maraton. För att hinna in i träning efter och som sagt kanske inte dra på sig någon skada. Men vi testar. Det kan ju bara bli dåligt.
Du är ju ung och bra läkkött, så att det blir nog bra det där, tror jag. Du har säkert koll på läget. Och hur fram till nu, okej, du kommer befinna dig på den här båten, då kommer du inte kunna springa. Men hur har träningen sett ut nu då, liksom, fram tills nu?
Nej, men i löpningen har jag verkligen försökt bygga upp det lågintensiva. Alltså springa lugnt och få in längre pass. Och successivt börjat klara av längre pass. Men det är fasen jobbigt. Alltså, så nu har de längsta passen har legat mellan 22-28 kilometer. Jag har inget längre än så. Men framförallt våga springa lugnt. Det är jobbigt. Men just bygga på den uthålligheten och våga på att man kan bli snabbare också. Sen har jag försökt få in intervallpassen också. På onsdagar är det ett kompisgäng som kör intervaller. Så försökt ha det som en i planeringen också.
Var någonstans kör ni då?
Det varierar. Det är mycket backintervaller. Det är igår var vi på, eller i förrgår blir det, på stadion.
Okay.
Och då var det 400, 800 och sen har det varit mycket backintervaller, Tranebergsbron och lite blandat. Så kombinationen några lugnare pass, något hårt intervallpass har gjort att det känns som ändå jag blev starkare. I morse var jag ute och sprang en mil, lite lugn, relativt lugnt och helt plötsligt börjar man se att farten faktiskt, ja, trots att pulsen är låg, sakta men säkert går, vad säger man, alltså det går snabbare.
Ja, just det, och du det kan springa snabbare vid viss puls.
Precis, och det är häftigt att se. För det där är svårt att så här, hålla sig lugn och fortsätta hålla sig i den träningen. För det är, innan sagt, jag har varit expert på att bara dra ut och springa halvsnabbt och, eller rätt snabbt.
Som en klassisk löpare gör, kanske. Precis. Ofta en man då, men får komma med en liten fördom.
Ja, men verkligen, det har jag varit expert på. Så försöker jag fortsätta hålla sig lite i den planen och se hur man kan klara. Men min största utmaning under året som har gått med alla de här långdistansloppen som jag gjort, som inte jag har varit van med, det är att jag drar på mig kramp. Och det är något jag inte har behövt handskas med innan. Jag minns att Annie Thorén frågade mig ifall det var inför Vättern eller faktiskt ifall det var simningen bara. Hon ställde en fråga så här, brukar du ha problem med kramp? Och jag sa så här, nej, aldrig. Och sen typ alla tre lopp, alltså med då får vi säga Vättern, Lidingö och Vasan, så drog jag ju på med kramp i olika nivåer. Så det är väl också så här, men det är också, då har jag legat på min ganska hög, jag har legat och pressat gränsen och då till slut så smäller det ifall man inte orkar. Men det har varit en utmaning att lära kroppen att hantera mer tid och lära sig också hur man ska ta in intag under lopp.
Ja, men precis. Magnesium till exempel och sådana där bitar.
Precis.
Jag har faktiskt en online-tränings... Eller det är en grupp som jag tränar online. Och nu, den här veckan har de faktiskt en utmaning. Det är att de ska ut och springa jättelångsamt.
Mm.
Och det verkar ju vara svårare för många än att springa superfort.
Verkligen.
Det är så här, det här är så svårt. Det var en som, jag klarade inte av det. Jag var tvungen att öka tempo.
Ja.
Så här. Så det är ju någonting som man faktiskt måste träna på också. Även om det låter som att man inte... Man måste ju hitta en löpekonomi, alltså en teknik i det här lugna tempot. Ja. Och det är inte det lättaste.
Nej, verkligen. Och det tycker jag när man har pratat med lite kompisar, folk som är duktiga och springer mer, att det är så här... Det är lite nyckeln för att kanske orka få in mer mängd löpning också.
Mm.
Då måste du ha fler lugnare pass och lära sig just vara ute och springa lugnt. Så det är en utmaning att klara av.
Jag brukar ha den här som en inspiration, så har jag en video. Jag tror faktiskt att det är Kipchoge, världens snabbaste maratonlöpare, som är med där tillsammans med sina träningskompisar i Kenya någonstans på någon sån här lerig väg. Och de kör ett lugnt pass. Och då är det lugnt. Alltså de springer i då 6:30 tempo.
Ja.
Och det är ju...
För de måste vara extremt...
Det är som att stå stilla för dem då. Med tanke på att de då sen då springer maran under 3 tempo.
Ja.
Men de kan springa i det här tempot. Och då tänker jag, kan de springa i det här tempot, då kan alla springa lugnt.
Så ja,
det är, men jag brukar ha den som en inspiration.
Ja.
Det ser väldigt skönt och så här harmoniskt ut. Så att ja, det inspirerar. Du... håller ju på med otroligt mycket saker. Du lägger ut YouTube-filmer, du skapar content, du anmäler till lopp. Det känns som att Mattias Hargin har inte en lugn stund. Eller, ja, men, hur får du ihop allting?
Jo, men jag har många lugna stunder också. Det är, ibland försöker jag förmedla, särskilt typ så här YouTube-filmer. För man, jag försöker inspirera med träning. Men jag försöker, då kanske ibland måste man glömma att förmedla också att när kameran är avslagen eller man gör grej. Man måste vila för att orka med allt. Och ja, man har ju stunder när man kollapsar på soffan och så här, jag ligger konstant, kanske tränar lite för hårt. Så det behövs ju återhämtning, helt klart. Men som sagt, det var när jag slutade tävla, så drog jag, strax efter så drog jag igång YouTube-kanalen i mitt så här, sätt. Jag vill fortsätta kunna åka skidor och nu är fokus att jobba mer sociala medier, och jag kände att det vore kul att göra en YouTube-kanal och försöka sprida min skidglädje där. Så det har varit en jäkla utmaning att lära sig hantera, filma, klippa och göra allt det här.
Du gör det själv?
Jag gör det själv. Så, och vid sidan av det har det blivit så här, jag älskar att träna. Och så här, hur skulle jag kunna bygga vidare från skidsäsongen? Och det har jag sagt, men säkert försökt flytta över fokus mot träning. För det skulle jag verkligen så här, när jag funderar så här, varför jag filmar och gör grejer på sommaren, det är för att inspirera folk att träna. Och inte alltid bara visa hur duktig och bra man är själv. Alltså så här, och det tycker jag är det finaste när folk hör av sig och säger så här, jäklar vad det inspirerar när du gör det här och det. Jag drog ut och sprang igår. Och det inspirerar jättemycket. Men som sagt, det är just själva YouTube med allt filman och grejer kring det. Det tar mycket tid och är jobbigt. Så ibland undrar man lite varför man gör det.
Ja.
Och det har varit också så här, med mycket man gör vill man bli bättre. Man vill få mer visningar, man vill få mer spridning för att
såklart
det ska generera tillbaka allt jobb. Och det är nog... det jobb jag har lagt mest tid på och fått minst betalt tillbaka på.
YouTube alltså?
Ja, YouTube. Alltså jag kan säga, antal timmar man filmar, klipper, jobbar. Men det är också, det är roligt. Och för mig är det också så att jag älskar, innan har jag fotat väldigt mycket. Jag är duktig fotograf ska jag säga, men jag har inte hanterat filmningen. Så för mig var det så att när jag började med YouTube var också så här, jag sa innan så här, jag kan inte filma. Men med alla timmar man har lagt ner har jag lärt mig hantera filmsidan också. Och allt med det här contentbyggande tycker jag är väldigt intressant, med mycket av de saker jag gör vid sidan idag också, med samarbeten och lite företag jag jobbar med. Och det är något jag tycker är väldigt kul att jobba med. Så att lära sig filmbiten också har varit väldigt inspirerande och något jag kommer ha nytta av. Så får vi se hur länge man orkar hålla i. Men,
du har ju ett fint engagemang på din YouTube-kanal. Sen kanske du sa någon gång att du vill få upp antalet visningar. Men alltså, det är ju engagerade personer som kommenterar. Det är ju inte alla som har det. Så jag tycker det är,
nej,
det är
verkligen
en bra start.
Ibland ska man inte stirra sig blind. Men det är som ofta saker man gör. Fall ut och springer och tränar. Du vill ju bli snabbare. Och fall man lägger ner mycket tid med något så här, men man ska inte stirra sig blind på det, utan framförallt har jag gjort det, sagt till mig att jag gör det för att lära mig processen själv. Och sen, det jag tyckte var roligt med satsningen mot min klassiken.
Mm.
var att jag hade något att hänga upp filmningen på. Alltså nu ska jag visa det här, mina mål. Det är lättare då mot tittarna varför man gör det. Och det har blivit ganska naturligt nu också att man kanske tar sig an nya utmaningar för att visa att man visa vägen mot dem. Så jag hoppas kunna få in mer träning och utmaningar framåt för att inspirera fler att dra ut och röra sig.
Ja. Ja, men det gör du väldigt bra, tänker jag. Kanske en privat fråga, men får du ihop det här liksom, sambon, är hon med och tränar med dig? Liksom, eller när ses ni? När du är ute och filmar och håller på.
Ja, men hon är med när vi är ute och skidor. Hon har ju ett mer fast jobb, men hon är med en hel del och har möjlighet att ut och åka. Och då gör vi en del grejer tillsammans. Träningsmässigt blir det mest att vi tränar separat.
Ja, jag försöker
få henne att börja gilla springa, men än så länge gör hon inte det. Ja. Och cykla också, men det kommer nog kanske. Men så då får jag göra det med själv eller med andra.
Man måste ju göra det man tycker är roligt. Man behöver inte dela allt heller, kan jag känna, ibland.
Nej, verkligen. Men där tycker jag, man märker man att jag tycker det är väldigt kul att träna med andra. Man märker hur det kan inspirera, men sen är också så här, jag tycker det är jäkligt ibland svårt att planera. Det landar i att jag oftast tränar väldigt mycket själv. För att ibland tycker jag det är skönare att inte ha planerat in massa pass med andra. Att man kan styra helt plötsligt så här, nej nu är jag sugen att cykla. Så det blir att jag gör mycket träning själv. Vilket kan vara lite meditativt också, för man får tid att tänka och fundera. Särskilt när man sitter på en cykel i 3 timmar. Det tycker jag är väldigt häftigt och roligt också. Men i slutändan, passen man gör med kompisar är ju roligare.
Ja, cykel vet jag. Nu har jag i och för sig bara åkt Vätternrundan en gång, och det gör jag aldrig om. Men då var det som att man var ute i 7 timmar och sen så fikade man. Och då var det ju trevligt att ha med sig lite folk, så att man har någon att prata med.
Men
det
verkligen.
Är ju, alltså, visst, ibland så får man inte till det. Men all cred till dem som håller på med cykling.
Det försöker jag få med mig från cyklingen. Jag älskar när man stannar och tar en espresso längs vägen. Eller faktiskt när man stannar på fiket när man är klar med cykeln och tar en kaffe. Och det har jag försökt få med mig efter löppass också. För nu har jag inte sprungit till långt för att stanna för en kaffe. Men alltså efter att sätta sig på fiket, ta en espresso och få den här känslan in i löpningen också.
Men det gör jag och min kompis. Det är ju helt perfekt. Man tar en riktigt stark espresso och så kanske någonting till. Och så bara så här, pratar man om passet och snackar lite skit och sen är det klart. Alltså att det blir en avrundning.
Verkligen.
Man inte bara hastar vidare.
Nej, liksom, det är superhärligt.
Ja. Det är mycket som driver dig, du gör mycket saker. Har du funderat på vad det är liksom, i dig som, vad driver dig att göra allt det här du gör?
Alltså träningen är... jag gillar att röra på mig på något sätt. Jag säger att jag älskar att träna. Jag mår som bäst när jag tränar. Och det är något med den här endorfinerna som kommer. Och jag gillar att utmana mig. Men sen som sagt, jag är en lite rastlös person. Så jag är lite svårt att sitta still för mycket. Men sen har det varit, det är en hårfin balans också. Men som sagt, det blir bara att det är mycket grejer. Men ibland kan det se ut som det är mer grejer också, tror jag. Men allt med skidåkningen och... med träning runt om, olika sporter och grejer.
Men det är som sociala medier, och många som frågar mig, vilar du aldrig? Jag bara, jo, jag vilar jättemycket. Men det är klart att man kanske inte skriver så här, idag vilar jag, utan lägger ut när jag tränar. Nej. Och sådär. Då ser det ut.
Ibland kanske man skulle behöva förmedla det också, men det är inte så att jag överdriver mängden man gör, utan försöker. Men som sagt, det krävs återhämtning också. Och den är jag ibland lite dålig på. Men det är något jag försökte lära, eller jag blev tvungen att lära mig. För lite när jag slutade med skidåkning så var det lite... en period... Eller jag gick lite i väggen. Alltså mentalt och lite fysiskt. Och klarade inte av belastningen som var på elitnivån. Så vilket gjorde att jag blev tvungen att sluta. Skulle jag säga. Eller tvungen är fel att säga. Men det ena ledde lite till andra. Och efter att ha varit en jävla balans att komma tillbaka och klara träningsmängd i kombination återhämtning. Och från början så kunde jag inte träna lika mycket som jag gör nu. Men har sakta men säkert byggt upp och orkar jäkligt mycket igen. Och det är jag väldigt glad för.
Skulle du beskriva det som en utmattnings... vad säger man, utmattningsdepression eller utmattning?
Ja, men jag var, jo verkligen, ska jag säga. Alltså jag var utmattad. Och ja, men vilket ledde till att jag inte hade samma tryck i kroppen och orkade inte träna lika mycket. Och man blev, ja men tappade det mentala av det. Och när staten inte hängde med, alltså var det lite så här, då blev det lite att man inte riktigt klarade av att vara där man har varit under så pass lång tid. Mm. Vilket det gjorde då att i slutändan kanske var, ja, men, att man hamnade på en plats där man valde att, ja, men, kliva åt sidan.
Mm. Vi har pratat om dina skador som du har fått i löpningen där med vaden. Men hur har du haft det med skador i den alpina åkningen?
Ja, men nu måste jag nästan knacka i bordet. Men jag har hållit mig relativt skadefri genom karriären. Jag hade aldrig några riktigt uppehåll för skada. Hade perioder som alla där man hade ont i ryggen och blev tvungen att styra om och lära sig träna på andra sätt för att ja, men bygga upp styrkan där. Jag tror de flesta elitåkare har haft ont i ryggen. Men peppa då var ju så här, jag aldrig dragit något knä eller brutit något. Jag bröt en handled när jag skejtade en sommar. Gjorde att jag missade första lägret. Men annars så här små grejer. Men har aldrig varit borta en längre period för skada, vilket jag är väldigt glad för.
Skönt. Och hur har det varit med mental träning under skidkarriären för dig?
Stora delen av karriären har inte använt mental träning. Det kan man kolla tillbaka efter, kanske skulle man gjort det. Men det var, jag tyckte, för mig var det min starkaste sida.
Det mentala?
Det mentala. Ja. Alltså hur jag lyckades vända saker till det positiva. Hur man lyckades prestera lite när det gällde. Men också så att man kunde ha dåliga träningar. Men sen när tävlingshelgen kom så presterade jag. Och jag tyckte alltid att jag haft stark mentalt. Och då sa jag så här, men det här är inget jag behöver. Jag vill inte att någon ska in och rota, sa jag när jag var yngre. Men, alltså fan, man är duktig på något, man kan göra det ännu bättre. Och sedan i livet eller senare i karriären stötte jag på, ja men privat, en, vad ska man säga, ja men min dåvarande fru gick bort. Så hade jag mental träning för att klara av hela den processen. Och då lärde jag mig mer kring det och förstod också varför jag gjorde saker. Vilket då, om man har gjort det tidigare, hade man kanske så här kunnat dra nytta av sina starka sidor och blivit ännu bättre. Så när man ser tillbaka så kanske man inte skulle varit rädd för det. Men i slutändan så var det också min starkaste sida, tror jag, att jag alltid så här, lyckades jobba vidare mot nästa mål. Och, alltså på, ja, men, just på tävlingsdagar, hur jag tänkte mentalt. Men jag vet inte, det var ju så svar på frågan. Har jag inte använt mig av mental träning under min aktiva karriär? Så.
Men det var ju någonting, det du nämnde där, din fru som du var gift med då, Matilda, Rappaport, gick ju tragiskt bort i en lavinolycka 2016.
Yes.
Och där minns jag, när jag såg, när jag fick läsa den nyheten, så tänkte jag, men alltså shit, alltså hur går man vidare efter det här liksom, och mitt i karriären, och ja, men dels då på det privata planet och sen också, ja, men i skidåkningen så där. Då krävs det ju väldigt mycket, ja, men dels av omgivningen och här inne i huvudet liksom, tänker jag.
Verkligen, men framförallt omgivningen som hjälpte mig och tog mig framåt, och sen att jag hade skidåkningen som betydde väldigt mycket, att man hade något som man verkligen kunde fokusera på, hjälpte mig vidare. Sen var det kanske det som i slutändan gjorde att jag inte mentalt orkade i slutändan heller, för att det lite kom ikapp mig, ska jag säga, när man blev utmattad något år senare, vilket inte är helt konstigt. Kroppen kanske hade behövt vila eller mentalt fått lugna ner sig lite, utan det, självklart, men det där var en jätteutmaning att klara av och kunna fortsätta åka skidor och prestera och leva vidare, och det är väldigt glad att jag har kunnat ta mig igenom på ett relativt bra sätt. För det var som sagt, det var en utmaning, man inte visste hur den skulle se ut eller hur man skulle klara det. Nu har åren sprungit på. Det är lite sjukt när man ser tillbaka, det är så pass länge sedan.
När du ser tillbaka på allt det här som har hänt dig, den ryggsäcken du har, som Sanna Bråding och jag pratade om, den här som man samlar på sig erfarenheter genom livet. Det är bra erfarenheter, det är jättejobbiga erfarenheter. Så hur ser du på innehållet i din ryggsäck idag?
Ja, men man lär sig av motgångar, alltså så här, och lär känna sig själv på olika sätt. Så ja, i slutändan så stärker det ju att klara av saker framåt. Men man vill ju undvika motgångar längs vägen. I alla fall det handlar om svårt att svara på frågan på ett sätt, men så här, man utvecklas ju genom åren och man kommer ju stötta på motgångar, och det där var en väldigt stor motgång som jag inte hade velat stötta på, men det utvecklar en och tar sig framåt, och man måste bara lära sig av det.
Mm. Har du varit arg?
Nej. Det har inte varit. Jag ska säga att jag är sällan arg förutom när jag tävlar.
Tävlings. Det här är återigen en fördom om man är lite dåligt. Man kan inte sällskapsspel gå bort.
Ja, men lite. Men nej, jag har inte varit arg, och jag tror inte det har varit rätt att lägga energi på. Alltså, för då tror jag det är svårare att ta sig framåt.
Mm. Väldigt viktiga saker att prata om ändå, det här med erfarenheterna som man använder sig av, som faktiskt då på något sätt man hinner väl aldrig, man processar väl aldrig klart på något sätt. Det är någonting som pågår hela livet, men jag kan ändå känna att man går till mig själv, att saker jag har varit med om i livet plötsligt så poppar upp under något lopp man springer eller någon grej man gör. Wow, jag hade nytta av det här ändå. Fast det var jäkligt jobbigt när det var.
Verkligen, om man inser att saker som har hänt för länge sedan, fall det mindre eller större, hänger med en. Och det är på ett sätt häftigt också. Det kan vara grejer som har hänt när man tävlar, motgångar eller familjemotgångar eller jobbiga grejer som har hänt. Det hänger med en. Så det är något man måste processa under längre tid, måste man göra.
Mm. Hur känner du liksom, löpningen, den här långdistansträningen? För mig är ju det, alltså det är min bästa terapi, tycker jag. Alltså, hur är det för dig? Som, vad får du ut av, förutom det här fysiska? Liksom?
Mm, ja, men verkligen. Jag tycker det är terapi att vara ut och träna. För det är då, som jag nämnde innan, det är lite meditativt. Man hinner fundera, tänka, och det kan gå under perioder, ett pass från när man börjar lite låg och så får man energi och sen blir det jobbigt, så går man ner. Men det hinner gå mycket tankar i huvudet, och det tycker jag är jäkligt häftigt. Och som sagt, jag mår väldigt bra av det. Långpass är väldigt skönt. Och som sagt, jag önskar, än så länge tycker jag fortfarande är lite jobbigt med långpass än löpning. Jag önskar att jag kommer till en tröskel där man kan hantera ännu bättre, så att man kan njuta av dem ännu mer.
Mm. Ja, men nyckeln kanske är att dra ner tempot.
Ja, verkligen. Ja.
Från det ena till det andra, bakning. Du är ju med i hela kändis-Sverige bakar, ja, tillsammans med André Myhrer.
Precis.
En annan gammal elitåkare. Ja, ja, pint.
Ja, men jäkligt rolig utmaning. Jag minns att André ringde mig förra våren. Det här spelades in förra sommaren. Så ringde han mig och frågade, vill du vara med i hela kändis-Sverige bakar med mig? Och jag bara, nej, alltså du kan ju inte baka. Han bara, nej, det kan ju inte. Ja, men så här, jag kan inte baka, och det kan inte du heller. Han bara, nej. Jag bara, ja. Så bara, nej, jag måste fundera. Och sen som sagt, jag gillar att hoppa på utmaningar där man känner att man hanterar det och kan prestera. Men sen i slutet så var jag så här, det kanske kan vara lite roligt. Så jag tackade ja. Och sen blev det ju lite hård träning inför. Jag gillar att laga mat, men så jag har inte sagt att jag har bakat särskilt mycket. Så,
vad gjorde ni då? Hade ni så här träningsläger där,
ja,
ni
men
bakade?
På separata håll. Vi bor på olika ställen. Men det var under en månad innan som nästan bakade varje dag. Så då körde man så här, det var träning inför Vätternrundan och Vansbrosimningen. Och sen var det träning inför att baka också. Men det var väldigt kul, för jag tyckte jag lärde mig hantera på ett ganska bra sätt. Sen var det min flickvän då, Louisa, hon var så här, hon älskade det, att jag stod och bakade hemma, och det fanns alltså grejer.
Det är perfekt.
Och sen tyvärr lite efter programmet har det där, det tar ändå tid att baka. Jag har inte kanske fortsatt med samma engagemang, men nu kan jag ändå hantera det hyfsat.
Men det är lite roligt det här, så här träningsläger inför att du verkligen går in för uppgiften, så, som en elitidrottare ska göra. Det är ju, och sen släpper man det när det är klart.
Ja, men lite. Ja, men det är också. Men framförallt, det var en rolig inspelning. Just att man så här kastas ut lite med något man inte riktigt hanterar. Och blir väldigt... Det var mycket svårare än jag trodde när kameror, och jag presterade när kameror är på med just i sådana moment. Så, ja. Men väldigt rolig, det var rolig inspelning.
Din och Andreas relation då, alltså förutom när ni bakar tillsammans då i tv, men hur har den sett ut?
Ja, men som sagt, vi har rest runt nästan 15 år tillsammans med flera lagkompisar som har lärt känna varandra väldigt bra. Sen som sagt, nu bor man på olika ställen och hinner väl inte hålla upp relationen. Men det är ju många de man har levt så tajt på som helt plötsligt relationen släpps lite. Man håller kontakten, men det är alla sina liv som man hinner inte träffas på samma sätt. Men därför var det kul att träffas i en helt annan miljö och man såg lite andra sidor av varandra. Så här, jag har nästan aldrig sett André stressad.
Han blev det av bakningen.
Ja, och jag tror jag såg stressad ut också. Men då var det kul, så här, det var... Ja, men just se andra sidor. Så det var väldigt rolig grej tillsammans.
Hur är han annars då när han inte bakar och kan vara stressad?
Väldigt lugn och metodiskt och framförallt väldigt lugn.
Det tycker jag man ser också i tv när liksom han blir intervjuad. Det är liksom väldigt coolt.
Ja, men verkligen. Ja, det är det.
Dina framtida mål då? Nu har vi pratat om Stockholm Marathon. Vi pratade om superklassiken. Det var ju en fantastisk prestation under 20 timmar där på alla loppen. Hur man nu pallar med det?
Den är faktiskt lite, det är inte så mycket stolt över, men den tycker jag ändå i slutändan är lite stolt över att jag ändå lyckas, för det är så lite allroundhet också, klara alla, för jag har ju kompisar som kanske separata kompisar som är bättre i lite olika moment, men som så här kanske inte över alla fyra momenten. Och det är det jag tycker lite visar, det är en härlig styrka som sagt, allroundheten.
Verkligen, simningen framför, alltså det tycker jag, det brukar vara kruxet för många. Det är någonting man absolut inte gör.
Nej, och det sa jag innan, jag bara, jag kan inte simma. Och så fick vi en lektion. Och sen fick jag lite smarta tips. Och sen när man började så bara helt plötsligt så bara, ja, men kunde man simma. Och den här, jag hann inte lägga särskilt mycket tid på det. Men det jag tyckte det kom, särskilt när man fick på sig en våtdräkt, du flyter lite mer än. Och lite grejer och tips kring andning. Och det där har jag sagt, simningen måste jag få upp igen. Jag höll på att simma lite förra veckan. Jag skulle, för den träningen är skön. För när du simmar så måste du tänka på andningen. Och när du andas rätt i bassängen så är det lite som den här meditativa andningen när man måste djup andas och få ner stressen. Så ibland när man kom då stressad från en dag så hoppar du i bassängen och för du började simma då så då får du inte i luften som krävs. Så du måste så här successivt andas på rätt sätt och då tyckte jag att man blev lugn av det. Så jag hade velat verkligen, även fast jag inte har någon utmaning i min simning, få in det lite då och då. För jag tyckte det var väldigt skönt sätt och vid sidan av löpning för man vill få in lite mer tid så är bassängen väldigt skonsam. Så tips, testa simma.
Ja, men jättebra tips tänker jag, just det här att man tvingas andas rätt på något sätt.
Ja, men verkligen. För som sagt, inte... i vattnet, det, då var det ju väldigt, det jag lärde mig var väldigt viktigt, var inte inandningen utan utandningen. Att få ut, nu ska jag inte andas mycket, få ut luften under vattnet. För att faller du då tom så kan du lättare när du sitter upp med huvudet få in syret istället för att det blir den här när du tittar upp.
Ja, men som man, här, man känner igen.
Ja, men verkligen. Så då, och det var lite, men jag gillade det. Så jag har haft som mål att försöka få upp det. Och som sagt, förra veckan var jag iväg på en resa. Det hade möjlighet att simma 3 pass under en vecka. Så jag ska försöka få upp det. Det är mer att det är lite svårt att utmana att hitta bassänger och tid.
Ja, förra veckan var det då du var på Mallis.
Precis.
Och då simmade du i havet, eller?
Ja, det gjorde jag. Så det var en liten, jag var iväg på en liten träningsresa, skulle jag säga.
Okej, okay. Nice. Är det det du jobbar med nu eller vad är, har du för arbete? Eller,
ja, men jag jobbar massa olika saker. Men så här, skidåkningen är största delen. Där jag har då samarbetspartner kring skidåkningen. Och sen gör lite mindre sociala mediesamarbeten. Jag försöker få in samarbeten på YouTube. Men det är mer så här, det här är, alltså, YouTube är en del att jag försöker skapa mervärde för de partners jag har kring skidåkningen. För att fortsätta kunna ha kvar dem. Men sen som sagt, sen jag slutade har målet var också att utmana vid sidan av allt det här. Jag håller på, försökt få in foten på lite andra ställen. Håller på med en del investeringar där man skulle förhoppningsvis kunna tjäna pengar framåt.
Trevligt.
Spännande. Och just nu är jag väldigt engagerad i ett nystartat skidklädmärke som jag är ambassadör för. Okay. Men också försöker ta mer och mer tid att engagera mig och att jobba med. Så
vad är det för skidkladd?
Det heter The Mountain Studio. Det är startat av de tidigare Peak Performance-grundarna som nu efter många år göra ett projekt tillsammans igen. En av huvudfigurerna som var en av de första, men också medgrundare, Marcel Hirscher,
ja,
som är en av de största alpina stjärnorna genom alla tider, österrikare. Så när jag såg att de gjorde det här projektet så ringde jag upp och sa att det här skulle jag vilja vara med på. Så jag har varit ambassadör under året och blivit mer och mer delaktig, och vi har massa spännande saker på gång. Och där är också här, för det jag känner att jag saknar lite, jag älskar fritid, träna, göra, men jag saknar lite samhörighet. Och ibland känner jag mig lite understimulerad, alltså även fast man gör massa saker själv, filmar, fotar. Men jag saknar lite den här, jag känner mig understimulerad jobbmässigt. Jag skulle väl komma in i en miljö och jobba med andra. Och det är väl det jag sökt på lite olika sätt. Och här försöker jag ta mig in mer för att vara delaktig. För jag tror det kommer växa och hända mycket grejer. Och framförallt, då har du knutet till skidåkningen. Lite symbios där, så det är spännande.
Men du, en grej som jag funderade på när jag har varit och åkt skidor med familjen här i två omgångar under vintern, så jag har faktiskt 14 skiddagar.
Oj,
kom jag på
mycket.
Nu. Absolut. Och då så tänkte jag på det här med att alltså alpina sporten, eller vad ska jag säga, alltså den leisure-åkningen, är inte speciellt, vad säger man, mångfalden saknas, om man säger så, bland de som liksom har råd att åka utför och semestra på det här sättet. För det är ju en pengafråga.
Ja, men det är jättedyrt. Alltså, det är ju, det märker man ju själv när jag reser runt, men också när man drar upp till Åre vid jul, när man ska, det är liftkort och det är så här,
det är sjukt dyrt.
Och man tänker ju bara tanken så här, shit, hur ska det här gå när man har barn och större familj själv?
Men skidhyra och liksom, och då slår det mig så här, det är ju en samtidigt en grej som många här i Sverige gör.
Precis.
Och det är ett sätt att, precis som inom längdåkningen, att man liksom, det är någon slags själ, så att vill man verkligen så här bli integrerad i Sverige på något sätt, så är det ju bra att ha koll på de här sporterna, folksporterna, men så hindras man av
Pengar. Lite, men det är så mycket, det kostar pengar, så här. Men det här, det är ju dyrt, men det är också jäkligt roligt, och som sagt,
absolut,
en vintersemester med familjen, det är svårslaget, men sen som sagt, man hade önskat att det var alltså kanske ännu mer tillgängligt, men det är svårt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men som sagt,
ja. Det är en grej som jag har funderat på, det skulle jag gärna vilja se. Något form av initiativ där man kan göra liksom till exempel då alpina skidåkningen mer tillgänglig för alla. Det hade varit
verkligen
jättehäftigt att se. För jag har ju sett liknande initiativ inom löpning, som att man försöker liksom få in.
Jag har en kompis som jobbar med ett initiativ som håller till i Hammarbybacken, som heter, vad heter de, United Skiers eller någonting. Men de erbjuder skidåkning för alla möjliga på typ onsdagskvällar. Så man kan komma dit och låna skidor gratis. Och stötta folk som vill testa på skidåkning. Och bara så här, det är allt från alla olika typer av åldrar som kommer dit. Så det tycker jag är häftigt sätt så här, för att få folk en fot in i det. Sen som sagt, då är det ju bara en dag, en kväll, men man kanske kommer och återkommer. Men sen som sagt, hur man skulle göra för att det skulle bli mer tillgängligt för en semester, det
Jag vet inte, och det kräver inte att du ska ha något svar där. Jag bara liksom en grej jag bollade upp, och jag är jag är så tacksam att min son tycker att det är kul att åka skidor, ja. För det kan man ju inte förutsätta heller liksom.
Nej.
Men det tar ju en stund, för det är ju inte superlätt.
Alltså, nej, verkligen, det tar lite tid att lära sig hantera.
Ja, speciellt om man börjar i vuxen ålder.
Ja.
Vilket är ditt bästa tips till dem som lyssnar på det här, kanske folk som är lite sugna på att åka alpint, alltså åka på en skidsemester, men man känner sig, gud jag kan, jag är rädd om mina knän och är det kanske inte bra för löpningen och sådär.
Man ska inte vara så rädd. Jag tycker det är många löpare som är rädda att skada sig.
Ja, det är det.
Det har varit så min lite motto genom... alltså man kan, jag har utsatt mig för ganska... inte, så här, faror, nu pratar vi om så här, ja, men skademässigt faror. Ja, men jag spelade korpen när jag var elitaktiv, alltså fotboll. Men, och jag har gjort massa grejer, åkt friåkning när jag var aktiv med skidåkningen.
Kanske inte heller så här, alla mer, som tycker att det är bra.
Nej, ju mer man vågar... alltså ju mer... man behöver tänka och så här, ja, men det kan jag inte göra för att jag är rädd att skada mig. Det är då du trillar alltså badkaret och sant. Slår knät, tycker jag.
Ja, det har du rätt i, faktiskt.
Men sen, så här, sen kan man inte vara... man måste ju tänka också och ha en plan med det.
Ja. Engelberg, din bas, som ena bas då kan man säga, förutom Stockholm. Är det ett ställe du skulle rekommendera att man åker på en familjesemester med skidåkning? Eller ska man välja ett annat ställe?
Ja, men Engelberg säger är så jäkla charmigt ställe. Och det är ett av de ställen där snöar mest i hela Europa. Och är extremt bra för friåkning. Det kanske inte är
friåkning.
Det kanske inte är bästa stället för pist och familjeåkning. Sen är det en liten by och smidigt. Alltså det är inte så stort område, vilket kan göra fördel. Och det är sällan mycket köer. Så jag älskar att sälja in Engelberg. Man måste åka till Engelberg.
Ja.
Men sen finns det många ställen i Alperna som har mycket bättre familjevänligt och mer pist.
Okej, som till exempel.
Ja, men jag vet inte, Österrike. Det finns... det har massa ställen. Och där är det också lite billigare, ska jag säga.
Just det. Schweiz.
Men jag älskar det jag skulle älska med familjesemester. Det är Sydtirol, Italien. De delarna upp mot Alta Badia... ja, men du har maten, det är väldigt bra piståkning.
Kaffet.
Och kaffet.
Mycket viktigt.
Så, men det finns ju jäkla många bra ställen i Alperna. Men framförallt, så här, fall du älskar mixen av lite friåkning och pista och en liten by, skulle jag verkligen rekommendera Engelberg. Det är nära Zürich, ta tåget ner på 2 timmar eller bilen på en dryg timme. Eller dra dit och vandra, springa. Alltså magiskt.
Just det. Ja. Just det. Och vill man ha tips på det här så tänker jag att man kan kolla in din YouTube-kanal.
Ja, men verkligen. Där finns ju mycket Engelberg-grejer att få tips om.
Ja, för Mattias vill ha mer prenumeranter och fler visningar. Du har ju sjukt mycket prenumeranter.
Ja, men...
Och Instagram finns ju också på.
Ja.
Och du har en blogg.
Ja, inte längre.
Nej, du har inte det längre.
Den har bara legat kvar, men det är nog 3 år sedan jag gjorde sista. Det var då när jag började med YouTube istället, så släppte jag bloggen.
Ja, jag fattar. Okej. Men du finns i alla fall på flera olika ställen.
Yes.
Så in och följ Mattias där. Och tack så jättemycket för att du ville gästa Maratonpodden. Det var jättekul att prata med dig.
Ja, men tack så mycket. Jättekul att vara här.
Det känns som att du vill verkligen ut och röra på dig. Jag märker det. Och det vill väl vi alla egentligen. Hur som helst, det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram. Där heter jag Maraton Petra. Och en liten sak till. Du vet väl att Maratonpodden har en ny avdelning sedan en tid tillbaka. Den heter Fråga experterna. Och vi behöver få in frågor dit. Vi behöver massvis med frågor. Så passa på att mejla din fråga om träning, kost eller vad det nu kan vara till maratonpodden@gmail.com. Och du är varmt välkommen med din fråga. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo.
Beppo.